Du lyssnar på tredje gången gilt avsnitt nummer 300. Jag heter Viktor Sjöström och jag är ensam här idag. Och det finns en anledning till just detta. När jag började fundera lite på avsnitt nummer 300, eller rättare sagt när vi började närma oss avsnitt 300, så insåg jag mer och mer att avsnitt 300 sammanföll mer eller mindre exakt med mitt personliga 20-årsjubileum i spelbranschen. Jag hamnade i spelbranschen via en tidning som hette Superplay. Och närmare bestämt så började jag skriva i nummer 57, vilket kom ut den 23 november år 2000. Vilket ju alltså är 20 år sedan prick idag. Och därmed så kändes det ändå ganska givet på något sätt att slå ihop dessa två händelser. Avsnitt nummer 300, 20 år sedan, typ. Och hur jag hamnade på Superplay, det var egentligen en ren slump. Det var bananskalseffekten. Efter gymnasiet så visste jag inte riktigt vad jag ville göra med mig själv, med mitt liv. Så jag körde civiltjänst i 6 månader efter det. Det vill säga den civila varianten av lumpen. Spruta brandslang, bära bår, bygga flyktingläger, förbereda skyddsrum och den typen av saker. Och medan jag gjorde den utbildningen så annonserade tidningen Superplay att de behövde nya frilansskribenter för att recensera tv-spel. Och jag hade alltid gillat att skriva och jag hade alltid gillat tv-spel. Och därmed så kändes det ganska, det var värt ett försök i alla fall. Det var värt att testa att skicka in en provtext. Så jag testade att recensera spelet Sword of the Berserk till Dreamcast och skickade in texten på skoj för att se vad som skulle hända och blev inkallad på intervju, vilket jag inte riktigt hade räknat med, men så blev det ändå. På den här tiden så fanns Superplay på Industrigatan i närheten av Fridhemsplan. Ingången låg i anslutning till, det kändes lite som att gå in i ett garage när man gick in i Superplay-byggnaden. Och sen kom man in i en stor entré där det fanns en reception och där det fanns tidningar uppställda för förlagets olika tidningar helt enkelt. Redan där så tyckte jag väl att det, eller rätt sagt min första tanke om hela det här var att det kändes lite märkligt underground via den här garageinfarten, men samtidigt väldigt stort och professionellt. Och det, så här, i efterhand så känns det väl lite som att det var det. Det är ganska talande för hela Superplay på något sätt. Och en av de första sakerna jag gjorde när jag väntade på min tur att intervjuas var att jag på något sätt hamnade i samtal med en marknadskille, en PR-kille som jag av någon anledning fick för mig var Martin Johansson, en av mina favoritskribenter. Det var inte Martin Johansson. Jag vet inte om personen i fråga presenterade sig som Martin eller om jag, nej, oklart varför jag fick för mig att det var Martin Johansson, men jag började snacka manga och anime med den här PR-personen och att här, Neon Genesis Evangelion är bra grejer, och han kunde inte riktigt relatera till detta. Sen blev jag inkallad till Tobias Björnebys kontor och mitt allra första intryck av honom var att han hade rödrutiga byxor på sig, vilket jag tyckte var väldigt märkligt, annorlunda på något sätt. Jag kommer även ihåg att det hängde en bild av Vivi från Final Fantasy 9 på en av väggarna, för Final Fantasy 9 var ett aktuellt spel på den tiden. Och av någon anledning så har jag någon minnesbild av just det, att här kan man jobba med så här pass roliga saker som Final Fantasy 9. Och det som var lite märkligt med just läget år 2000, alltså så här, år 2000 var ju en annan tid än år 2020. Det är en hel del saker som har förändrats. Bill Clinton var president, nu är Donald Trump president. PlayStation 2 var en ny het konsol, nu är PlayStation 5 en ny het konsol. Men två av grejerna som saknades år 2000 var Wikipedia, som kom för 2001, och YouTube. Och det här är två stycken jätteviktiga redskap om man ska skriva eller skapa någonting. Det känner säkert de flesta som har skrivit en text igen, att det är jävligt skönt att kunna gå in på Wikipedia och kolla årtal eller utgivare eller utvecklare. På samma sätt som det är väldigt skönt att kunna gå in på YouTube och kolla upp specifika delar av en long play av ett spel för att fräscha upp detaljerna som man kanske har missat eller glömt bort. 2000 så hade inte jag den här möjligheten, och det jag har tänkt på det i efterhand, att det var en väldigt konstig situation där, att jag togs in på intervju där jag skulle försöka sälja in mig själv och så att säga imponera på Superplay-folket. Men den kunskapen jag hade, den var till stor del baserad på liksom det Superplay-folket hade skrivit. För som tv-spelsintresserad under 90-talet så var ju Superpower och i förlängningen då Superplay tidningarna en stor källa till information. Det var den största källan till information. Och visst, jag hade ju tv-spelande vänner som kunde mycket, men min huvudsakliga kunskapskälla var ju ändå Superplay. Och det här blev någon slags konstig, ja, nu för tiden snackar man om ekokammare, och det här blev ju någon slags variant av det då, att jag återupprepade informationen jag hade läst i Superplay för Tobias. Men på något sätt så lyckades jag ändå bita mig fast, och tillsammans med Magnus Eriksson och Love Enström så började jag frilansa för Superplay, och mitt debutnummer var då nummer 57 den 23 november år 2000. Det vill säga 20 år sedan. Sedan i somras så har jag kört intervjufrågor med olika gäster i den här podcasten, och jag tänkte helt enkelt vända på de riktade dessa frågor till mig själv den här gången och se vad det leder till. Och då börjar man här då traditionsenligt med första spelminnet. Mitt första spelminne är ett sånt där minne som jag är inte helt säker på om det är mitt minne eller om jag har fått det återberättat för mig. Förmodligen är det snarare det att jag har fått det återberättat för mig och målat upp den här bilden. Men min morbror Christer var tidigt ute med datorer. Han jobbade på IBM, och närmare bestämt på något sätt hade han med, jag var lite för ung för att förstå exakt vad han gjorde, men det hade någonting att göra med tidtagningen under OS. Han pysslade med typ ljusskyltarna som visade tid. Och han hade datorer hem, och mitt första minne, sant eller icke, eller eget eller icke, är att jag satt i hans knä och spelade något primitivt IBM-spel under 80-talet. Mitt bästa spelminne, det är svårt att säga egentligen, men jag har många bra spelminnen, och jag tror att många av dem går att klumpa ihop i en och samma kategori, och det är när man kommer in i ett spel så pass mycket att vad ska man säga, verkligheten runt omkring filtreras bort. Man hamnar i ett flow på något sätt. Jag hade en sådan situation när det första Shadow of Mordor släpptes. Vi fick in recensionskoderna till det här spelet lagom till min födelsedag. Och mina kollegor på Reset Media hade köpt en chokladtårta till mig som vi fikade på under eftermiddagen. Och sen på kvällen så blev jag kvar på kontoret, för jag var så inne i Shadow of Mordor som jag höll på att spela då. Och så hade jag kvar den här, en halva av den här chokladtårtan. Och det här låter på något sätt väldigt tragiskt, men det var snarare jävligt skönt på något sätt. Att jag satt och spelade Shadow of Mordor ensam på det här nedsläckta Reset Media-kontoret. Alla andra hade gått hem, och så fortsatte jag att spela och käkade liksom en halv chokladtårta helt själv fram till klockan 2 på natten, och då tog jag en taxi hem. Och den här typen av spelupplevelser, eller inte just att äta chokladtårta, men att hänge sig åt ett spel så här pass mycket, det har återkommit flera gånger. Det var lite samma sak när jag spelade genom Resident Evil 4 för första gången. Då hade jag nyss fått en begagnad soffa. Det var i lägenheten där jag bodde efter att jag hade flyttat hemifrån. Jag hade fått en begagnad soffa som var en tresitssoffa och som därmed gick att ligga i. Och då spelade jag Resident Evil 4 tills jag helt enkelt inte kunde hålla ögonen öppna längre. Och då bara tippade jag 90 grader och så somnade jag i soffan med spelet fortfarande på. Och sen när man hade sovit klart så vaknade jag och så bara fortsatte jag spela Resident Evil 4 direkt. Vilket var det första spelet jag köpte? Det står mellan två stycken. Jag är faktiskt inte helt säker på vilket av dem jag köpte först. Men det måste rimligtvis ha varit Wrath of the Black Manta eller Wizards and Warriors. Båda två till NES. Inget av dem egentligen jättebra. Men i och med att detta var mitt första respektive andra spel jag köpte för egna pengar, så har de någon speciell plats i mitt hjärta. Wrath of the Black Manta är alltså ett ninja-spel när man ska rädda kidnappade barn. Det finns en ond skurkorganisation som heter DRAT, D-R-A-T, vilket står för Drug Runners and Terrorists, och deras arbetsmodell är att de kidnappar barn. Men då kommer man in och är en ninja och fuckar upp shit. Och DRAT översattes även till klot på svenska, kom jag ihåg. Knarklangare och terrorister. Arbetsmodellen samma sak, kidnappa barn. Wizards and Warriors i sin tur är ett av de tidigare Rare-spelen. Innan Rare blev riktigt stora. Det är inte ett jättebra spel. Men det är ganska tidstypiskt så här 80-tals fantasy på något sätt. Fantasy som, gillade man fantasy på 80-talet så var man ju ganska svältfödd, för Lord of the Rings-filmerna hade ju ännu inte kommit, det låg ju många år in i framtiden, så det var liksom Conan the Barbarian, Willow, ja, det var inte så jättemycket mer annat än lågpris filmerna då. Wizards and Warriors, där spelar man en riddare som ska rädda en prinsessa, har jag för mig, originalt nog, och så springer man ut och viftar med svärd och så. Och det är såna här typiska västerländska banor. Den västerländska bandesignen, den går ju ofta ut på att, eller ofta och ofta, men en nidbild av västerländsk bandesign är att man tar ett väldigt stort rum. Och man kan gå åt alla riktningar. Man kan gå höger, vänster, eller kan scrolla uppåt och neråt. Och man vet inte riktigt åt vilket håll man ska gå. Och så bara irrar man runt på den här gigantiska kartan. Wizards and Warriors har ganska många sådana rum och sådant tankesätt. Och det är inte ett jättebra spel. Men det var mitt spel i alla fall. Vilket spel har jag lagt ner mest tid på? Här, jag vill tro att det är F-Zero X. Jag har egentligen inga som helst belägg för detta. Det är rena spekulationer. Men i och med att jag inte har statistik så väljer jag på något sätt att ändå att tro att det är F-Zero X. Förmodligen stämmer det inte. Men jag säger ändå F-Zero X. För det var åtminstone under väldigt många år som vi hade dedikerade F-Zero X kvällar, sessioner med min bekantskapskrets. Så vi träffades, käkade pizza, drack cola och spelade F-Zero X. Det kan man ju splitscreena på 4 personer då. Och så körde vi genom samtliga kupper fram till slumpkuppen som slumpar fram banorna. Och vi hade en husregel också som sa att för att en bana skulle, för att vi skulle få gå vidare till nästa bana så var vi tvungna att klara den föregående banan. Det vill säga man fick inte vinna genom att de andra 3 personerna åkte ut från banan. Vilket gjorde att framåt slutet av spelet så ja, de sista kupperna blev ganska svåra att klara. F-Zero X har även en enarmad bandit när man dör. Om man kör ut från banan i en multiplayer match så får man börja spela på en enarmad bandit. Och om man lyckas para ihop 3 ansikten, för det är liksom förarna i det aktuella loppet som är figurerna i den enarmade banditen. Och om man lyckas få 3 stycken av någon av dem så kan man sabotera för de överlevande personerna i racet. Och i värsta fall så kan man göra så att alla de överlevande personerna tappar all sin power och därmed dör av minsta lilla nudd. Oavsett om det är väggen eller varandra. Och det blir ganska svårt att klara banorna då. Spelmaskinen jag älskat mest är Super Nintendo. Och när jag tänker på det så beror det förmodligen till viss del på att Super Nintendo var den första maskinen som jag, där jag upplevde hela livscykeln från början till slut. Visst, jag spelade NES, men jag var inte med på tåget från allra första början i NES, under NES-eran. När jag fick upp ögonen för NES så var det för att andra personer redan hade en NES och liksom, jag tyckte att Super Mario Bros. 1 såg ut att vara ett roligt spel när jag såg det hos dem. Med Super Nintendo däremot så var jag en del av, eller fick jag för första gången uppleva den här pre-hypen inför en konsollansering. Och jag fick även uppleva de första lanseringsspelen. Och ja, sen hela vägen fram till slutet då. Mina 2 första spel var då Super Mario World och Super Castlevania 4. Och jag blev så pass fast i Super Mario World. Jag tycker fortfarande att det är det bästa spelet genom alla tider. Men jag blev så pass uppslukad av Super Mario World att jag hade en Super Nintendo hemma. Jag spelade massor med Super Mario World. Och sen under sommaren när vi åkte iväg till vårt landställe i Oskarshamn så fick jag sådan abstinens, Super Mario World abstinens, att jag gick till den lilla expertbutiken som låg i Oskarshamns centrum, för de hade en liten tv i ett hörn där de körde en liten demo, de hade en demostation där de körde Super Mario World. Så jag gick dit och fortsatte spela Super Mario World fast då stående i en butik. Och det här har jag funderat lite på om det fortfarande existerar. Det vet jag faktiskt inte. Men att spela spel i en butik, under min barndomsår i leksaksbutiker. Jag spelade till exempel Super Mario World 2, återigen med Super Mario World. Yoshi's Island då, helt enkelt. När det begav sig 1995 så ägde inte jag Yoshi's Island själv. Men jag var väldigt, väldigt peppad på det. Och det här var ju på den tiden då när man fick ett spel till på julafton, man fick ett tv-spel när man fyllde år. Och resten av året fick man klara sig utan nya tv-spel, eller om man möjligtvis lyckades skrapa ihop lite, eller spara ihop lite månadspeng, eller sälja någonting tidigare. Så spel var ju verkligen en bristvara på den här tiden. Yoshi's Island ägde jag själv inte, men jag kunde spela det i leksaksbutiken i Sollentuna, i Stinsen i Sollentuna. Och det körde jag igenom liksom från början till slut i den där butiken. Det var under jullovet, det måste ha varit jullovet 1995 då. Jag kom dit varje dag, spelade tills de stängde och då gick jag hem igen. Vad spelar jag just nu? Just nu spelar jag Hyrule Warriors : Age of Calamity. Vilket ju alltså är den senaste delen i den anrika Warriors-serien som började med Dynasty Warriors en gång i tiden. Och jag tycker att det är ganska kul. Jag har alltid gillat de här Warriors-spelen. Jag recenserade själv, ja, det var, måste ha varit Dynasty Warriors 2 eller 3. Ja, ett av dem i alla fall i början av 00-talet för tidningen Superplay. Och fick därmed upp ögonen för den, blev medveten om seriens existens. Och sen dess så har jag ändå gillat den på något sätt. Och alla Warriors-spel, och det finns ju en miljard, men alla Warriors-spel följer ungefär samma koncept. Och det är att man slåss mot massor med fiender. Och varje enskild fiende gör i princip ingenting. De är mostly harmless, för att citera Douglas Adams. Och utmaningen är istället då att hantera ett större slags dynamik. Att befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. För som ensam spelare kan man ju, även om man är mäktig, så kan man ju inte befinna sig var som helst på ett slagfält hela tiden. Så man måste prioritera lite vilka flanker man ska hålla sig till, eller vart man ska skicka sina allierade och sådär. Och Age of Calamity är ju typ detta, men med inramningen då att, ja, en Breath of the Wild-inramning helt enkelt. Det utspelar sig 100 år innan Breath of the Wild, och därmed under hela den här Calamity-eran. Det här blir både bra och, jag skulle inte säga dåligt, men lite konstigt på sätt och vis. Det som är schysst med det här, det är ju att man blandar in, eller rättare sagt man plockar rakt av assets från ett av de absolut bästa spelen genom alla tider, Breath of the Wild. Så karaktärsmodellerna och ljudeffekterna, musiken, det är ju Breath of the Wild. Man känner igen sig extremt mycket i det. Kartan är densamma. Även om man inte utforskar den fritt så är det samma Hyrule. Fast här är det uppdelat uppdrag istället. Så bara här finns det ju någon form av, ja, vad ska man säga? Age of Calamity åker ju på något sätt snålskjuts på ett mästerverk här. Och det, ärligt talat, är det ganska effektivt. Och charmigt på något sätt. Jag blir mer investerad i det här spelet än vad jag har blivit i tidigare Warriors-spel. Jag brinner inte jättemycket för kinesisk mytologi till exempel, vilket är ursprungliga Dynasty Warriors. Och det förra Hyrule Warriors, det som bara hette Hyrule Warriors, det kändes lite mer som inofficiell fanservice på något sätt, att man plockade in delar från flera olika Zelda-spel och mosade ihop dem. Det här känns lite mer som en någorlunda officiell prequel till Breath of the Wild. Men det som blir lite märkligt å andra sidan då, det är att Breath of the Wild är ett av de friaste och mest öppna spelen genom alla tider. Det Breath of the Wild verkligen gör bra är ju att man kan se så långt ögat når, och allting man ser kan man klättra på i princip. Så man ser man en bergstopp i fjärran så vet man att ja, jag kan nog snirkla mig dit och klättra upp på den där bergstoppen. Medan Warriors-spelen i sin tur bygger på en helt annan spelmekanisk filosofi med tydliga korridorer och osynliga väggar. Och så har Warriors-spelen alltid varit, så det är ju egentligen inte... Man kan väl egentligen inte klandra Age of Calamity för det här. Men det blir en lite konstig disconnect att se Breath of the Wild-grafiken, eller i alla fall grafik som liknar Breath of the Wild, men plötsligt så har det smälts upp massa barriärer som inte fanns där. Så det tar ett litet tag att komma in i. Men om man ser det just som ett Warriors-spel och inte som ett Breath of the Wild 2, så är det ganska lugnt. Oh, och man får spela, eller man får styra Divine Beasts också. De här stora varelserna, de fyra stora varelserna som finns i Breath of the Wild, de finns även här och är kontrollerbara. Och mörsar ju igenom det mesta. Vilken spelmelodi nynnade jag på senast? Det är oklart, men det var förmodligen någonting med en kompositör som heter Alberto José González, som mig veteligen inte har skrivit musik till något bra spel genom alltså någonsin, men han har skrivit jävligt bra musik. Det ska sägas att jag har nog inte, på rak arm så tror jag inte att jag har spelat något av spelen han har skrivit soundtracks till, men jag har lyssnat på soundtracksen och de är fantastiska, många av dem. Framförallt så var González aktiv med under Gameboy-eran, eller han skrev mycket schysst Gameboy-musik till så här tveksamma spel som The Smurfs eller Turok 2 Gameboy-varianten. Och som sagt, jag har inte spelat dem själv, så jag vet inte om det är bra eller dåliga spel. Jag gissar att de är ganska dåliga, men musiken är catchy as fuck. Vilken spelutvecklare ser jag upp till? Där blir det Valve bland annat. Man har fått en ganska cool inblick i Valves arbetsmetoder via, alltså man spelar igenom de senaste eller de sista Half-Life-spelen eller Portal-spelen, så finns det ju såna här kommentatornoder som fungerar lite som kommentatorspår på en film, fast det är lite mer interaktivt. Och i alla fall där och då så var jag otroligt imponerad över hur man verkligen tänkte på små detaljer, som att försöka leda upp spelarens blick i taket genom att lägga till lite detaljer som skulle få dem att vrida upp huvudet. Och den typen av lätta nudgar åt olika håll. Men sen finns det finns till exempel Team Cherry gjorde Hollow Knight, fantastiskt team. Moon Studios som gjorde de två Ori-spelen. Och det som är lite både coolt och samtidigt lite nedslående, eller som ger en prestationsångest, det är att Ori-spelen är gjorda i Unity, spelmotorn Unity. Samma spelmotor som vi byggde vårt spel 1980X i. Och 1980X i all ära, men Ori and the Will of the Wisps är, ta mig satan, ett av de vackraste spelen jag någonsin har sett. Och så ser man att Japp, de använder samma spelmotor. Vilket spel önskar jag att jag hade gjort själv? Super Metroid. Det är ett coolt spel. Om jag fick göra en ny del i en existerande spelserie, vilken skulle jag välja och vad skulle jag göra med den? Jag skulle ju i så fall välja F-Zero. Jag tycker att det är tragiskt att F-Zero typ inte existerar längre och inte har gjort det sedan 2004, tror jag att det senaste spelet släpptes. Och det som även är lite nedslående är ju de, ja, vid det här laget, ganska gamla citaten som från Shigeru Miyamoto, när han inte riktigt förstod varför folk ville ha ett nytt F-Zero, eller heller inte såg vad han själv skulle kunna göra för att förbättra F-Zero. Och jag tänker att med tanke på vilka ibland små steg till exempel Mario-spelen tar framåt och ändå liksom återkommer år ut och år in, så att göra ett åtminstone så stort slash litet steg med F-Zero vore heller inte speciellt svårt. Bara en sån sak som att lägga in online-stöd, alltså en online-funktion för 30 personer samtidigt. Samma koncept som F-Zero X eller F-Zero GX, liksom Grand Prix, fast det är du mot 29 riktiga spelare. Man skulle kunna lyfta in baneditorn som fanns i expansion packet för F-Zero X. Man skulle rent utav kunna utöka den här banskaparfunktionen till något annat. Om man skulle göra så att en person designar en bana samtidigt som en annan person spelar på sagda bana. Det skulle kunna vara en metod. Och Sega gjorde ju ett jättebra jobb med F-Zero GX, så vad fan, outsourca det till dem. Så blir det säkert bra. Och sen på något sätt så hamnar då jag mitt i smeten som någon form av director som säger dessa saker och sen tar en väldigt, väldigt lång kafferast. Vad spelar jag tillsammans med mina vänner? För tillfället spelar jag och mina vänner ett spel som heter Moving Out. Och Moving Out är ett flyttarspel. Man är en flyttgubbe. Och det är även ett spel lite i spelet Overcookeds kölvatten. Och den som har spelat Overcooked vet ju då att det är ett kaotiskt samarbetesspel när man med nöd och näppe försöker laga mat tillsammans. I Moving Out så ska man istället flytta saker. Jag tycker nog att Moving Out är lite mer avslappnad, lite mer chill än Overcooked. På ett sätt som passar mig bra, ja, just nu i alla fall. Jag behöver inte riktigt mer stress i mitt liv just nu, känner jag. Men den stora skillnaden mellan Overcooked och Moving Out är att Moving Out är betydligt mer fysikdrivet. Det går ut på att man ska flytta möbler och prylar ut ur hus och in till en flyttbil. Och sen händer det konstiga saker. Alltså banorna kan bestå av rullband. Det kan vara vägar som man måste springa över samtidigt som man bär soffor. Man kanske ska flytta saker från ett tåg till ett annat och så vidare. Så det är lite samma, lite Overcooked-filosofin fast mer fysiskt. Och det känns som att det är lite mer lekfullt på något sätt. Man får inte lika mycket ångest av att spela Moving Out som man får av Overcooked 2. Vilket spel är mitt guilty pleasure? Jag har nog inget guilty pleasure-spel nu i alla fall. Men med det sagt så förr i tiden så hade allting potential att vara pinsamt på något sätt. Om vi backar bandet lite så nu blir det lite barndom här. Jag växte upp i en Stockholmsförort som heter Husby. Och jag trivdes ganska bra där. Jag passade in i klassen, som alltså grundskolan i ettan och tvåan. Men lagom till trean i grundskolan så flyttade vi, min familj, flyttade vi till Sollentuna istället. Och hobbypsykologiskt så anser jag själv att detta har haft en ganska stor inverkan på mig och vem jag är. För när jag började i trean så kom jag in i en klass där det som folk redan hade haft 2 år på sig att skapa grupper och lära känna varandra och sådär. Jag upplevde detta som ganska jobbigt att försöka komma in i den här nya klassen. Sen lyckades jag till slut, men det var något av ett trauma. Det var lite av en traumatisk upplevelse i alla fall. Jag vet inte, jag skulle väl inte säga att jag blev mobbad. Men jag blev definitivt retad för att jag gillade tv-spel. Istället för att till exempel liksom ha koll på musik. Jag hade absolut ingen koll på musik på den tiden. Jag har väl fortfarande ingen riktig koll på populärmusik. Men jag har något minne till exempel av att det var en rolig grej att jag inte visste vilka Ace of Base eller Dr. Alban var. Det skrattade några personer åt. På samma sätt så skrattade de åt att jag nynnade på någon Super Mario World-låt. Så det var lite så här trampa på äggskal hela tiden. Att man var väldigt, eller jag var tvungen att vara väldigt försiktig med att uttrycka att jag gillade tv-spel. Samtidigt dock, som vissa spel var okej. Larry-spelen, det var okej. De som hade datorer. Vi hade inga datorer, eller ingen dator i mitt hem. Men några av mina klasskompisar där, de hade datorer. Så här, Larry, det var ett okej spel. För det var, Larry är ju så här humoristisk mjuk porr. Och det är uppenbarligen coolt. Samma sak med Doom. Och vad fan, jag älskar Doom. Doom är ett jättebra spel. Men det är lite konstigt att där och då så var Doom, det var okej att spela Doom. Att spela Super Mario World, inte helt okej. På samma sätt som jag läste Marvel-serier på den tiden. Och Spindelmannen, som han hette på den tiden, medan de fortfarande översatte och inte kallade dem för Spider-Man. Men Spindelmannen i alla fall, ganska töntigt. Mega Marvel, när den kom, då var den cool, för den hade en lite mörkare inriktning. Så överlag så var det en ganska ängslig period, och det misstänker jag att många personer känner igen sig i, att man är ganska ängslig och nervös som barn, för det finns så många konstiga och nya sociala ramar att förhålla sig inom. Jag tror även att det här i förlängningen är en av anledningarna till att jag sen glid in på hårdrock, för att jag hade lite svårt att hitta någon samhörighet i alla fall till en början i den här nya klassen. Men sen när hårdrock kom in i bilden så blev det en grupp i gruppen på något sätt. Att gillade man hårdrock, då tillhörde man hårdrockarna, och det blev en tillhörighet. Från det ena till det andra. Vilket spel har fått mig att slänga handkontrollen i väggen? Inget spel har fått mig att slänga handkontrollen i väggen specifikt. Däremot så har Soul Edge, eller Soul Blade, det vill säga Soul Calibur föregångaren, fått mig att armbåga upp ett hål i mitt pojkrums vägg. Karriärsläget i spelet, som jag tror heter Edge Master Mode eller någonting sånt där, var väldigt frustrerande, och det var någon bana som kanske hade någonting med kvicksand att göra som var extra jobbig. Och när jag hade dött där en gång för mycket så körde jag armbågen i väggen samtidigt som jag skrek kuk. Och så tittade min mamma in i rummet och frågade vad jag sa. Och då i och med att jag just hade armbågat upp ett hål i väggen så fick jag lite panik och sa, åh, jag sa skjut. Och det där hålet finns fortfarande kvar i den väggen, fast nu är det igenspacklat. Vilket spel har fått mig att gråta? Där blir det Ori and the Will of the Wisps senast. Och närmare bestämt slutscenen. Jag ska inte spoila exakt vad som händer i scenen. Jag tror heller inte att det är egentligen jätteviktigt exakt vad det var som hände för mig. För det är snarare någon form av helhet att Ori and the Will of the Wisps är så grafiskt vackert. Det har sån fantastisk ljudbild. Och det finns något... Ja, men det är ju en trollsk saga på något sätt. Så ja, har du inte spelat klart Ori and the Will of the Wisps, gör gärna det. Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i? Skulle jag vilja flytta in i? Ingen just nu, men jag har tänkt i banorna. I slutet av 90-talet så när jag spelade som mest Ocarina of Time så tänkte jag att den här världen är så pass cool och stor och öppen och just värdig att det vore väldigt häftigt att se den i verkligheten. Och så tänkte jag, började tänka i tanken att tänk om någon kunde bygga upp hela den här världen i form av någon form av nöjespark eller nöjesfält. Men samtidigt så med dagens mått mätt så är ju Ocarina of Time kanske inte liksom den häftigaste världen man någonsin har sett. Men där och då vill jag bo där. Vilken spelserie skulle jag vilja återuppliva? Jag tycker som sagt att F-Zero vore väldigt, väldigt kul att återse. Men F-Zero har jag redan sagt, så istället säger jag Skies of Arcadia. Dreamcast-rollspelet som ja, inte har fått en enda uppföljare. Har fått en ny version i form av Skies of Arcadia Legends. Men inget Skies of Arcadia 2. Och jag tycker den världen är så pass cool. Det är alltså, man spelar som luftpirater och det är flygande skepp. Och världen i sig består av svävande öar som existerar i någon slags molnfylld tomhet. Och det är oklart vad som finns liksom nedanför molnen bland den större delen av befolkningen. Så istället flyger man runt mellan de här öarna. Och jag tror att se den världen med modern teknologi skulle kunna vara riktigt, riktigt maffigt. Sen behöver man förmodligen tweaka en del saker. Man skulle behöva framförallt justera striderna i Skies of Arcadia. Striderna i Skies of Arcadia är alldeles för långsamma och traditionella. Vilket inte är så konstigt med tanke på att spelet är typ 20 år gammalt vid det här laget. Men om man skulle ge striderna lite mer finess på något sätt. Låta dem få ett eget uttryck på något sätt och speeda upp tempot framförallt, så skulle Skies of Arcadia 2 kunna bli riktigt, riktigt grymt. Vilken spelserie skulle jag vilja lägga ner? Det här är väl kanske lite motsägelsefullt, men jag skulle väl kanske överväga Assassin's Creed, och detta trots då att ett av mina, ja, två stora spelprojekt för tillfället är Assassin's Creed Valhalla. Jag spelar det och Hyrule Warriors Age of Calamity. Och jag tycker att Valhalla är bra. Det är snyggt. Det är stämningsfullt. Och så. Men jag skulle nog inte vilja lägga ner Assassin's Creed per se. Utan jag skulle snarare vilja dra ner på tempot rätt rejält. För i princip ingen spelserie håller ju för att publiceras årligen. Skulle God of War komma ut med ett nytt spel, eller Santa Monica komma ut med ett nytt God of War varje år, så skulle man tröttna ganska rejält. Skulle det komma ett nytt Doom varje år, då skulle man tröttna. Och detta trots att God of War och Doom är fantastiska spel i grunden. Nintendo hade ju till och med en liten streak en gång i tiden för, jag vet inte vad det var, 10 år sedan, när det i princip kom ett nytt Mario varje år under ett par års tid. Och det började ju kännas uttjatat. Och då snackar vi ändå om Mario där. Eller om man kollar på Ubisoft själva då. Hade Ubisoft gett ut ett nytt Far Cry varje år sen introduktionen? Ja, då skulle vi vara uppe i Far Cry 16 nu. Och det, då hade man förmodligen inte varit lika peppad på kommande Far Cry 6 som man är nu. Och jag tror även att anledningen till att jag överhuvudtaget bryr mig om Assassin's Creed Valhalla nu är just att jag själv inte har kört Assassin's Creed årligen. Jag har egentligen inte kört något Assassin's Creed liksom på allvar sen det absolut första, Assassin's Creed 1. Och då har jag ändå hunnit bygga upp lite hype inför Valhalla. Så släpp ett nytt Assassin's Creed vart tredje, fjärde år istället. Det känns så, det känns lite slumpmässigt också att det blev just Assassin's Creed som blev den här gigantiska spelserien som bara pumpas och pumpas och pumpas ut, när det lika gärna kunde ha varit någonting annat. Det känns lite artificiellt på något sätt. Vilken trend i spelvärlden skulle jag aldrig vilja se igen? Ja, det är väl lite på samma tema då kanske, men utfyllnad överlag i spel. När man märker att ett spel har pumpats fullt med luft bara för att det ska hålla i x antal speltimmar. Jag har absolut ingenting emot stora spel som tar massor med tid, men då ska det vara meningsfull tid och det ska kännas bra att befinna sig i, ja, till exempel den stora öppna världen. Däremot om ett spel inte har någonting mer att säga, då ska det ta slut på något sätt. Om det tar ett spel en halvtimme att driva hem sin poäng och förmedla sitt budskap, varför då inte göra ett spel som är en halvtimme långt? Jag är av åsikten att spel kan i princip inte vara för korta. Är ett spel 5 minuter långt, men skitbra, låt det vara 5 minuter långt. Om jag fick ändra en sak i ett av mina favoritspel, vad skulle det vara? Då skulle jag gå in och börja ändra runt i Zelda 2, The Adventure of Link. Som jag snackade lite om tillsammans med Micke Kruseman för några avsnitt sedan. Jag inser väl på något sätt att jag gillar Zelda 2 lite mer än vad spelet egentligen förtjänar. Men med det sagt så tycker jag verkligen att Zelda 2 gör ett par riktigt, riktigt grymma saker. Jag har alltid gillat den lite, vad ska man säga, ogästvänliga råheten i Zelda 2. Det känns, ja, i brist på annat ord, det känns lite vuxnare än det första spelet på ett ganska coolt sätt. Sen problemet med Zelda 2 är ju att det är för ogästvänligt och för otydligt, så man vet ju egentligen inte vad man pysslar med i spelet. Och när man dör och förlorar alla sina liv så blir man tillbaka kastad till templet i början. Och det är inte schysst eller kul eller bra. Men jag tror att otydligheten, den behöver man egentligen inte ändra så jättemycket på. Om man kollar på ett spel som Dark Souls till exempel, det är också väldigt otydligt, men samtidigt är otydligheten en styrka i det hela. Så jag funderar helt enkelt på om man skulle kunna korsbefrukta Zelda 2 med Dark Souls eller Soulsborne-genren överlag. Om man skulle ta Zelda 2 som helhetskoncept, men istället för liv så lägger man in bonfires eller lamps från Bloodborne då. Men den typen av checkpoints istället. För som sagt, jag tycker att Zelda 2 gör många bra saker. Striderna är riktigt häftiga. Att man kan hugga högt, hugga lågt och sen baseras många av fienderna också på det. Att de kan hugga högt, hugga lågt, parera högt, parera lågt. Träffkänslan är jättebra, musiken är grym. Men in med bonfires och behåll resten. Resten av Zelda 2 liksom låter vara. Men annan typ av livssystem. Slutligen då, vilket spel skulle jag ta med mig till en öde ö? Jag har ju tidigare konstaterat att Super Mario World är mitt favoritspel genom alla tider. Så det är ju frestande att säga just Super Mario World. Eller det är väl kanske snarare på något sätt jag måste ta med det. Annars tycker jag inte att det är världens bästa spel. Men det stämmer inte riktigt ändå. För Super Mario World är ett spel med en tydlig början, mitt och slut. Man kan spela klart Super Mario World. Och jag vet inte om den typen av spelupplevelser är det bästa att ha på en öde ö. Ska sägas att i och för sig att jag har hittills inte tröttnat på Super Mario World. Jag återkommer fortfarande till det och jag har fortfarande lika kul varje gång jag spelar det. Men jag skulle nog ändå kanske överväga att ta något lite mer evigt loopande, vad man nu säger. Jag skulle ta standardspelet Tetris helt enkelt. Eller så skulle man ju faktiskt kunna, om man fular sig lite med reglerna här, ta Puyo Puyo Tetris. Vilket är en fantastisk version av Tetris där man dessutom får med Puyo Puyo. Och kan korsbefrukta dem. Så det skulle jag göra. Och sen skulle jag sitta och spela det. Och så skulle jag sakna Super Mario World innerligt. Du har lyssnat på avsnitt nummer 300 av tredje gången gilt. Nästa vecka så har jag förhoppningsvis fått någon ny människa på kroken. Och fiskat in i podcasten. Tills vidare kan du kolla in podcastens Instagram, heter Tredje gången podd. Jag finns på Twitter, där heter jag Victor_Sjöström, vilket alltså Sjöström utan prickar, och Victor är med C, för sån är jag. Så får du ha en trevlig vecka. Ha det bra!